Jag talade lite grann om Mose igår, om familjeteamet. Fantastisk läsning. Tre syskon som är som en tretvinnad tråd och står tillsammans i en oerhörd kallelse och tjänst som handlar om att få föra Guds folk in i det han har bestämt. Mose och brorsan Aaron och så syrran Miriam. När kliver hon in? Jo, då vattnet har delats mitt i tu i Röda havet. Och de kommer på andra sidan. En förtvivlad församling har fått se att Gud grep in. Och förvandlade vår klagan i fröjdesprång. Då kliver Miriam fram. Och blir lovsångsledaren, strängmusikledaren. Hon tar en puka i sin hand. Och så börjar hon anföra alla kvinnorna i glädjedans. Jag kan uppleva liksom hur sjöbotten gungar. Kan ni tänka er kanske en miljon kvinnor som är vilda av glädje? Vi vill att det ska vara så sansat och lugnt. Och vi älskar ju bibelord som talar om den stilla susningen. Det var ju en stilla susning vid Röda havets strand. De ropar, åh, och de sjunger. Och sången får hon direkt av Herren. Den bara föds. I det där ögonblicket hon ser bönesvaret så bryter sången fram i hennes hjärta. Och hon börjar spela på sin puka och dansa. Och hon sjunger, Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir mig till frälsning. Oj. Jag tänkte få läsa bara ett par versar om denne Mose. Det är väl den största förebilden vi har i Gamla testamentet. Till Jesus frälsaren. Mose och uppdraget han fick att befria folket. Och öppna frälsningens väg. Och det, jag rekommenderar dig verkligen att studera Mose. Och är du en ledare i Guds församling. Då ska du studera hans ledarskap. Det utövas nästan till 100% genom förbön. Och Mose bad. Så står det gång på gång genom Moseböckerna. Folket knorrade. Folket bråkade och strider. Och Mose bad. Och utverkar nåd och barmhärtighet hela tiden. Det är ni. Det är ledarskap. Jag vill bara läsa några versar. Hebreerbrevet 11, trons kapitel. Där står det så här. Ifrån vers 24. Han hade ju kunnat gått en bekvämare väg. Han hade kunnat fått riktigt fina prinskläder, kan jag tänka mig. Och ett liv i överflöd. Men i tron vägrade Moses som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk. Än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi, ser ni att Jesus kommer in i bilden här? Är det inte intressant? Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot honom. Genom tron lämnade han Egypten. Utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna. För att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. Läs vidare själv. Så tar jag bara någon vers från andra Korinthierbrevet kapitel 3. Där vi också har undervisning. Och Paulus pekar på Moses som förebilden. Och att det han fick vara med om. Då härligheten bryter fram. Det är en förebild på det liv jag kallar att leva i Kristus idag. Så här står det i andra Korinthierbrevet 3:18. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser. Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Amen. Där lägger jag samman Bibeln. Herrens härlighet återspeglar hans härlighet. Kommer ni ihåg hur det var? Där de då drog vidare. Väg Röda havet öppnas och så går de vidare mot löftets land. Så kommer de fram till Sinai. Då är det precis som Gud sätter upp stora stoppskylten. Och säger, nu får du befalla folket att de slår läger här. Jag vill rå om dig på egen hand, pojken min. Ja, Gud säger så billigt talat. Och så får han börja den mödosamma vägen upp för bergsluttningen. In i ett gudsmöte. Som är alldeles oerhört. 40 dagar och 40 nätter. Han tänker inte på mat, inte på dryck. Han bara njuter Guds närvaro. Hör Gud tala. Och det sker märkliga kraftgärningar. Gud sträcker ut sitt finger från himlen och skriver på tavlor av sten på båda sidor om tavlorna. Och han får exakt den visdom och de redskap han behöver för att kunna gå vidare och fullborda sin kallelse till välsignelse för folket. Och så är han på väg ner. Jag kan ju ana att 40 dagar i bön och fasta och en sån närvaro av Gud, det gör ju någonting med en människa. Jag tror hans inre är oerhört känsligt och lyhört. Men medan han har stått där i Guds ansiktes ljus så har hela församlingen vikit av i trolöshet och börjar dansa kring en avgud. Och så kommer Mose och han har unge Josua med sig. Här har vi mentorskapet. Han är med. Och så hör de sång ner från lägret. Och Josua försöker antyda att de sjunger väl till Guds ära. Men Mose är orolig. Jag ser det i hans blick. Det är främmande sång. Ackordet stämmer inte med det han har i sin hand. Och så kommer de några steg till. Och får se tragedin. Det är folk som har sett havet delas mitt itu. Som har upplevt kraften i det slaktade lammets blod. Lever i trolöshet. Och då förstår ju jag att någonting går sönder. Någonting brister hos Mose. Det är väl inte konstigt. Kan tänka hur skör han måste vara efter 40 dagar i fasta och bön. Och allt där han har upplevt, allt han bär med sig. Och så konfronteras av verkligheten. Och någonting går sönder. Och det kommer till synligt uttryck då han kastar stentavlorna i bergväggen. I besvikelsens bittra ögonblick så slits välsignelserna ur hans händer och de smulas sönder och blir till intet. Och där står han efter denna böneperiod helt tomhänt. Och Gud börjar tala. Och Gud säger, jag kan inte längre gå med det här folket. Kan du uppleva, kan du ana dramatiken? Då, trots att han har 40 dagar av bön och fasta bakom sig. Trots missräkningen och förtvivlan. Han borde ju vara vred på folket. Men bara han hör de orden från Guds mun så ser man vilket hederhjärta han har. Han kastar sig in i nästa ensamma bönekamp. Han är i uppenbarelsetältet. Och han säger till Gud. Om inte du kan förlåta detta folks deras synd så stryk mitt namn ur boken där du skriver. Och det är en oerhörd förebild till Jesus försonaren som ställer sig i gapet för folkets försvar. Och tänk att Gud hör honom. Och Gud säger, jag ska låta en ängel gå framför er. Visst har ni läst om det här? Jag ska låta en ängel gå framför er. Mose rör sig inte ur fläcken. Och han tittar mot himlen och säger: om inte du själv går med oss, då går jag inte. Jag högaktar honom för de orden också. Icke ett steg till på kallelsens väg om jag inte har en tydlig bekräftelse att jag har din fulla välsignelse, din egen närvaro med mig. Och tänk, Gud säger: jag ska gå med dig. Mose räddar ett helt folk med sin bönetjänst. Fortfarande står Mose stilla. Han har en bön till och han säger: låt mig få se din härlighet. Och då kan du ju ana vad han lägger i de orden. Det är en man som vet vad han har blivit kallad till, som har gjort starka gudsupplevelser, men det har gått ifrån honom. Och där står han och bönen säger följande: Jag måste återerövra platsen i Guds närvaro och få drabbas av hans härlighet en gång till. Och Gud svarar: här är en plats nära in till mig. Kom och ställ dig där på klippan, så ska jag låta all min skönhet dra dig förbi. Med andra ord, platsen är redan i ordning ställd och reserverad. Innan du bad har jag ställt i ordning platsen. Kom, kom och inta din plats på klippan. På klippan, nära in till mig. Och han går återigen upp där. Han får återigen möta Gud. Och tänk den gången då han kommer ner igen till församlingen. Då står det: då visste han inte om att hans ansiktes hy hade blivit strålande därigenom att han hade talat med Herren. Han förstod inte själv vad han har varit med om och hur djupt präglad han är av Guds mötet. Men han började inte brösta upp sig och ropa: det är jag som är ledare och jag har fått såna väldiga gåvor från Gud. Han behöver inte säga någonting. Han har Guds vittnesbörd, Guds sigill över sitt liv. Han visste inte om att hans ansiktes hy har blivit strålande därigenom att han hade talat med Herren. Han kommer från ett Guds möte och bara bär himlen med sig. Och jag tänker på vad Paulus säger, att Gud gör mer än vi kan bedja eller tänka. Han sa: låt mig få se din härlighet. Men bönesvaret var mycket större. Han blev bärare av Guds härlighet. Sen står det att han hade dok som han satte för ansiktet, så att de inte skulle se hur den här stråglansen avtog. Men varje gång som han var med Gud i uppenbarelsetältet, då kunde folket på nytt igen se. Och så använder Paulus det här som en bild på det nya förbundet och den ställning vi har på klippan Kristus nära in till Guds hjärta. Och han säger att vi behöver inte hänga för några dok. Vi är kallade att leva det livet nära Herren, så att vi med avhöllt ansikte återspeglar hans härlighet. Och den avtar inte. Vi går från härlighet till härlighet. Så är det att få leva med Gud. Låt mig få se din härlighet. Jag ville få plantera den bönen i ditt hjärta. Att om vi möts igen om något år så tror jag att den finns kvar där. Låt mig få se din härlighet. Och det jag ville säga med den här enkla predikan, det är bland annat följande. Det finns inget misslyckande, ingen missräkning som är så svår så att det inte finns en väg tillbaka in i Guds närhet. Att få återerövra det som en gång blev mig givet. Och det gäller våra församlingar. Jag säger inte att vägen är lätt, men jag säger vägen är framkomlig. Gud säger kom, kom. Kom, du vet vad du längtar efter, för du har varit där förut. Kom tillbaka, kom, inta din plats. Och min härlighet ska vila över ditt liv. Amen.